Funkar. Ja, det funkar bra. Idag också, vilken tur vi har. Amen. Ja, det är så underbart med Jesus. Det är så underbart så det går inte med ord beskriva. Det gör inte det. För den seger han har vunnit, den är också vår. Det är så fantastiskt. Och det här är ju så, det var någon som skrev till mig på telefonen att det är seger idag. Ja, då svarade jag att det är seger alla dagar. Vi sjöng den när jag var liten. Seger, seger, härlig blodköpt seger. Seger alla dagar. Mm. Och det är så att det är seger alla dagar. Även om vi vandrar i dödsskuggans dal så är det seger. Amen, det är så. Och det står i den här boken. Och jag ska avsluta lite utav det som jag predikade om förra gången. Och om du tycker att det blir lite tungt. Så är det ändå för att vara Guds ord trogen som jag vill göra det. Därför att ibland är det så att vi utesluter en del av det som är väsentligt i ordet. Och inte minst i vår tid, det profetiska. Vi talar, det finns profeter, stora, mäktiga profeter idag. Som syns på internet. Man ser dem överallt. Och de profeterar väldigt mycket om väckelse och det som ska ske och det som kommer framöver. Och de profeterar om välgång och framgång och allt möjligt. Men ibland så blir jag lite trött på det. Därför att många gånger när man kommer med de där profethälsningarna, så kallade profethälsningarna, så stämmer det ju inte med verkligheten. Det är alldeles för få som vågar träda fram likt Gamla testamentets profet gjorde. Och nu säger någon att den tidens profet, alltså den tiden är förbi. Ja, det kan man tro. Men så är det icke. Därför att hela den här boken ska gå i fullbordan innan den tiden är förbi. Så de profeterna som är kallade med det profetiska ordet att förkunna för oss, de finns idag också. Men vi hör inte så mycket av dem. Men först så vill jag bara börja med att läsa om friheten i Kristus. För vi har fått en frihet i Kristus som ingen kan ta ifrån oss. Oavsett vad som händer, oavsett vad som sker, så kan ingen ta det ifrån oss. Och det handlar inte om världslig, jordisk frihet. För här får vi aldrig någon frihet. Det handlar om friheten i Kristus Jesus. Och det är just den segern som han har vunnit. Att han har försonat oss med himmelens Gud. Att han bar vårt straff. Och han dog på korset. Men han uppstod och han lever. Och det är det som är vår seger. Att han sitter på Faderns högra sida. Och han är konungarnas konung och herrarnas herre. Och han är visserligen profeten, han också. Men framförallt är han Guds enfödde son. Och jag vill läsa till att börja med ifrån Apostlagärningarna. Apostlagärningarna, det ska vi se här. Det tredje kapitlet. Ifrån vers 13. Det handlar om när Petrus har trätt fram och han vittnar om livets första. Då står det från vers 13 i det tredje kapitlet. Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus när denna hade beslutat att frige honom. Ni förnekade den helig och rättfärdig och begärde att få en mördare frigiven. Livets första dödade ni, men honom har Gud uppväckt från de döda. Det är vi vittnen till. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man som ni ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa så som ni alla ser. Det var en lamman som hade blivit botad. Nu vet jag, bröder, att varken ni eller era rådsherrar visste vad ni gjorde. Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter. Att hans Messias skulle lida. Lägg märke till att Petrus säger att han hade förutsagt det genom alla sina profeter. Ångra er därför och vänd om så att era synder blir utplånade. Och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte. Och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills det tider kommer då allt det blir återupprättat. Som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. Från urminnes tid. Mose har sagt, en profet som är lik mig skall Herren er Gud låta träda fram åt er ur era bröders krets. Lyssna till honom i allt vad han säger er. Men var en som inte lyssnar till den profeten skall utrotas ur folket. Alla profeterna, så många som har talat från Samuel och framåt, har också förkunnat dessa dagar. Ni är barn till profeten och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder när han sa till Abraham, i din avkomma skall alla folk på jorden välsignas. För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar. Står det där. Och det här handlar ju om det som profeterna, som skrifterna hade talat om tills det gick i fullbordan. Det står att alla profeterna hade talat om detta. Det här är återupprättelsens tider. Och det inträdde när Jesus gick till Golgata, när han kom, när han gick till Golgata och när han uppstod. Och Petrus säger att himlen ska ta emot judarnas Messias, Jesus, till dess att återupprättelsens tider är inne. Förutsättningen för att han ska komma igen är att judarna som folk omvänder sig. Han ska då upprätta allt det som profeterna har talat om. Den gammaltestamentliga bakgrunden för det aposteln säger är uppenbarligen den messianska profetian i Hosea 5:15. Där det bland annat heter, jag vill gå min väg, jag vill vända tillbaka till min boning till dess de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte. I nöden skall de vända sig till mig, säger Thoralf Gillbrandt i noten här. I nöden skall de vända sig till mig. Och allt det som han gjorde, Jesus, på korset när han sa, det är fullbordat. Allt det som pekade fram emot Messias i de gamla skrifterna, i det gamla förbundet, är fullbordat. Den gammaltestamentliga gudstjänsten är fullbordad. Därför behövs inte längre den gammaltestamentliga gudstjänsten med alla sina ritualer och allt vad det nu var man gjorde. Det är uppfyllt. Allt detta är uppfyllt i Jesus Kristus. Det var han som var uppfyllelsen. Så därför när man håller på med det här gammaltestamentliga så är det till ingen som helst nytta. Därför att vi har allt i Jesus Kristus. Och det finns ju rörelser idag som vill föra oss tillbaka till just de här sakramentala, ja, gudstjänstordningarna. Men det är ingenting som leder till någonting för att uppfyllelsen är i Kristus. Så den behöver vi inte längre. Utan nu är det Jesus som är vår gudstjänst. Och om vi går till nästa kapitel så kan vi se att det fanns en sammansvärjning mot Jesus. Och vi har läst den många gånger här i Free Church, och det står det i 4:e kapitlet. Det är församlingen som ber under förföljelsetid. Och när jag nu tar de här exemplen så tänker jag på oss också. Att nu är det snart, det är förföljelsetid runt om i världen. Och nu är det vår stund som har kommit. Att det här profetiska som vi har lagt ner, som vi tycker är överstökat, är helt fel. För då fullföljer vi inte vårt uppdrag att be för församlingen, att be för det som ska ske, för det som ska komma. Och när vi tittade i 4:e kapitlet i vers 23 där, och läser framöver där i Apostlagärningarna, så står det om Petrus och Johannes som hade varit fängslade. Och församlingen bad för dem. Och sedan de hade blivit frigivna gick de till sina egna och berättade allt vad översteprästen och de äldste hade sagt till dem. När de hörde det ropade de endräktigt till Gud och bad: Herre, du som har skapat himmel och jord och hav och allt som är i dem, du har sagt genom den helige ande som talade genom vår fader David, din tjänare. Varför upprörs hedningarna och tänker folken ut meningslösa planer? Jordens kungar träder upp och förstarna gaddar sig samman mot Herren och hans mode. Ja, de gaddar sig verkligen samman i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus tillsammans med hedningarna och Israels stammar. För att utföra vad du i din makt och genom ditt beslut hade förutbestämt. Och nu, Herre, se hur de hotar oss. Och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord. Genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade slutat att be skakades platsen när de var samlade. Och de uppfylldes alla av den helige ande och predikade frimodigt Guds ord. De bad inte: hjälp oss så att vi kan fly, hjälp oss så vi hittar en plats att låsa in oss på. Utan de bad: låt oss få frimodighet att predika Guds ord. Nu måste vi tänka att den tiden som det beskriver här, va, det är den tiden som vi läser om nu, som vi upplever nu. En tid av förföljelse utan dess like, när de halshög människor, när de tog livet av de kristna. Det är precis den tiden som beskrivs. Och det som är ett, liksom, vad ska jag säga, ett kännetecken på detta, vem det som står bakom hela den här planen, det läser vi i vers 26. Jordens kungar träder upp och förstarna gaddar sig samman mot Herren och hans mode. Och det är exakt det vi ser i världen nu. Att de gaddar sig samman emot de kristna, emot ledare, emot, ja, mot den kristna världen överhuvudtaget. Och vilka är det som gör det? Ja, det är makthavare. Och det är politiker och det är, ja, en massa annat folk. Det är kungar och regenter. Och det är det vi ser idag. Och det där, alltså, vi behöver väl inte tala om sånt. Kan vi inte tala om något som är roligt? Kan vi inte tala om någonting som vi blir välsignade av? Kan vi inte prata om sånt som är gott att höra så att vi blir uppbyggda? Jo, men vi blir uppbyggda på ordets grund. Vi blir det. Vi kan inte annat än bli uppbyggda. Men vi måste veta detta. Guds församling är kallad att leva i det profetiska. Och vi har ingenting nästan kvar utav det i församlingen idag. Vi är kallade att leva, att se, att förstå, att känna igen, att veta vart vi ska söka hjälp. Hur vi ska handla, det har vi ju fått i boken. Och det är därför vi måste lyfta fram även de här sakerna. Det är inte så roligt att höra om det. Men det här är Guds ord. Det här är Bibeln det vi läser. Och det står i Guds ord om Elias som ska komma tillbaka. Och det har man gjort mycket affärer av. Och det har varit många olika rörelser som har anammat detta om Elia, va? Men det står faktiskt, om vi läser det i Malaki, det 4:e kapitlet där. För Jesus säger ju det också, att Elia har kommit. Men det har en dubbel betydelse i Malaki 4:1-6. Se, dagen kommer, den brinner som en ugn. Då ska alla högmodiga, alla som handlar ogudaktigt, vara som halm. Dagen som kommer ska bränna upp dem, säger Herren Sebaot. Den ska lämna kvar varken rot eller kvist. Vad talar han om här? Det är ändens tid. Men för er som fruktar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås. Okej. Det är dom, men det är också glädje och uppbyggelse. Ni ska trampa ner det ogudaktiga, ty det ska vara som stoft under era fötter på den dag du utför mitt verk, säger Herren Sebaot. Kom ihåg min tjänare Mose lag som jag gav honom befallning om på Horeb. Stadgan och föreskrifterna som gäller hela Israel. Se, jag ska sända till er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och slår landet med till spillogivning. Den Elias som ska komma, det är inte den gamla Elias som levde på gamla testamentets tid. Men det är människor som ska komma med profetordet också i ändens tid. Så står det här. Och det står i kapitel 3 också om detta. Att det är domens dag, det förstår man ju när man läser om det här. För det står i vers 5 i kapitel 3. Jag ska komma till er och hålla dom. Och när Jesus kom hit till jorden första gången så kom han för att frälsa. Men andra gången kommer han för att döma också. Han ska hämta sitt folk. Och det är viktigt då att vi vet att det ska komma en tid när profetordet ska gå ut, när Guds folk ska känna igen vilken tid vi lever i. Förra gången, för dig som inte var här, så talade jag lite om, jag bara repeterar kort, ändens tid, en profetisk tid. För att kunna fullborda det uppdrag som jag fått behöver Guds församling kunna läsa av direktiven i Bibeln. Församlingen är byggd på apostlarnas och profeternas grund. De la grunden, men de fick inte se huset färdigbyggt. Det var Jesus och apostlarnas undervisning. Och när vi läser om Elia på Elias tid, så såg vi att samhället blev mer och mer gudlöst. Och det är samma här. Samhället blir mer och mer gudlöst. Och då måste vi likt Elia och profeterna vara en motkultur. Trogna evangeliet och Jesus. Måste vara ett annat folk än det folket som lever i världen. På Elias tid var folket erövrat, sönderfallet, plundrat och de levde i avgudadyrkan. Och det var faktiskt Elia som stod emot laglösheten i landet. För det var total kaos och laglöshet i Israel på den tiden. Ja, Elia utmanade folket, sa jag, i sitt neutralitetstänk. Har vi något neutralitetstänk i Sverige? Gissa om vi har. Men Elia utmanade dem i deras neutralitetstänk. Hur länge vill ni halta på båda sidor? Vågade han liksom frambära det budskapet. Varför? Jo, de hade hittat en ideologi i att kunna leva i samexistens mellan guden allsmäktige och Baal. De hade hittat en väg där man kan liksom leva tillsammans och ha både Gud och avgudar. Både det ena och det andra. Och de hade ett fantastiskt kompromisstänk alltså. De var experter på att kompromissa. Elias står det att det var sista profeten. Trodde han i alla fall. Men han var den sista som vågade höja rösten. Därför att de andra hade ju blivit dödade. De var korrekta i en, det politiskt korrekta, profeterna och folket också, i en total åsiktsdiktatur som kallades religionsfrihet. Och Baalsprofeterna var högt uppsatta i samhället. De umgicks med hovet, med kungarna, med makthavarna. De hade böjt knä för Baal, var lojala samhällsmedborgare. Och de var ofta med och gav råd till kungarna och de som styrde. Och det fanns endast 7000 kvar som inte gett vika för det allmänna åsikts- och yttrandeförtrycket. Men de var utanför samhället. De var helt utfrysta, dessa som vågade stå emot åsiktsförtrycket. Liksom. De som vågade göra sin röst hörd. De var helt ut och sidosatta. De var inte populära och det var ingen som ville ha med dem att göra överhuvudtaget. Och det som banat vägen för den här religiösa diktaturen var neutralitetspolitiken. Och den har vi verkligen i Sverige. Alla som hade ingått förbund med Baal fick välfärd och tillgång till ett tryggt vardagsliv. För han var välfärdsguden. Om du tillbad Baal så kunde du få allt det där goda. Det var hans uppgift. Det innebar att man fick goda skördar och regn i rätt tid. Och goda inkomster och så vidare. Och det var därför sa jag som Elia trädde fram och bad att det inte skulle regna. För de skulle få bli varse att den Gud som de tillbad var inte så mycket att ha. Han kunde inte hjälpa dem. Han gjorde profeternas besvärjelser maktlösa. Och den här Elia, han var en förebild på församlingen. Som är i vår tid. Hur det ska vara egentligen. Det fanns ett antikristligt uppror mot Gud som var riktat mot landets ledare. Eller mot Gud. Och landets ledare ville kasta av sig de lagar Herren gett. Och det här var en hemlig sammansvärjning, sa jag förra gången. Mellan kungar, ledare och de ekonomiskt starka. Och då kan man läsa om det här också facit, Uppenbarelseboken 17 och 18. Då kan man läsa om det stora Babylonsystemet. Det är sammansvärjningen i den yttersta tiden. Det var på Elia-tid, i den yttersta tiden. Då läser man om kungarna, politikerna och de ledande i Uppenbarelseboken 17 och 18. Som har förförts genom otukt. Otukt mot Gud. Det vill säga de har varit otrogna mot den levande guden. De har vänt sig bort från Gud till andra gudar. Man kan läsa om de okulta religionerna. Skökan som är moder till alla skökor. Det står det i Uppenbarelseboken 17 och 4. Så står det där, tror jag. Ja, det är hon, skökan. Kvinnan som var klädd i purpur och schalakan, smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare full av skändligheter och smuts från hennes otukt. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet. Det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheten på jorden, står det. Och det är ingenting annat än den falska och döda kyrkan det representerar. Den falska och döda så kallade Guds församling. Det finns en församling som går med Herren. En församling som vill vara trogen emot Herren. Men det finns också en annan församling i ändens tid. Som har kompromissat så mycket. Och gett avkall på så mycket. Att sanningen finns inte där längre. Och när hon har börjat ge sig hän åt det ena så kommer det andra också. Och det är villfarelsens och villolärornas falska religion. Sen kan du läsa om köpmännen på jorden. Dina köpmän var jordens herrar, står det i Uppenbarelseboken 18. Ska vi se här. Det står i vers 23. Dina köpmän var jordens stormän, ty genom din svartkonst blev alla folk vilseledda, står det. Ja. Och det hade varit otrogna med det stora Babylon, skökan, står det i 18:3 i Uppenbarelseboken. Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx. Det präglades av trolldom, svartkonst, ockultism. Och de som står bakom det här systemet är draken, Satan, antikrist, kan man läsa om här. Och allt detta är ett enda stort mysterium. Det säger faktiskt Bibeln också att det är. Elia var kallad till det judiska folket. Och det judiska folket på den här tiden, på Elias tid, var vilseledda av falska ledare. De tillbar avgudar och utövade magi. Och som jag sa, så var Baal framgångsguden som gav framgång och välgång. Men de tillbar också Asera eller Astarte. Hon var modergudinna eller en krigsgudinna. Sol- och mångudinna. Hon avbildades ofta med ett barn på armen. Vad tror ni det arvet kommer ifrån? Det här barnet på armen som Madonnan ofta har. Kanske det kommer ifrån Astarte bland annat. Ja. Uppenbarelseboken 17:1. En av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade till mig och sa: kom, jag ska visa dig domen över den stora sjökan som tronar på många vatten. Och det betyder att de tronar på många folk. Jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och dess invånare har blivit berusade av hennes otuktsvin. I anden förde han mig då bort till en öken, och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och 10 horn. Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor, läste vi förut. I handen hade hon en guldbägare full av skändligheter och smuts från hennes otukt. Det läste vi förut. Det här är domen över den stora sjökan som ska komma i ändens tid. Kungarna, stormännen på jorden, hade horat med henne. De hade varit otrogna mot Gud med henne. Och den här sjökan var inte vem som helst, är inte vem som helst. Hon är listig, hon är smart, hon är en samordnare av alla falska religioner. Det står här, om du läser noga. Och för att förföra och arbeta för ett världsherravälde, det är hennes stora uppgift. För hon tronade på många folk, står det. I 17:15. Vattnen som du såg där sjökan tronar, det är folk och människomassor och folkslag och språk. Alltså det är ingen liten grupp hon tronar över. Det är en världsvid grupp. En globalt stor, jättestor grupp. Och det som ingår i den här planen, det är att allt som förenar människor, allt det goda som förenar människor, det måste först brytas ner innan den här planen kan fullbordas. Moral, etik, värdegrunder, tron, nationsgränser med mera, allting måste suddas ut bara. Allting bara ska öppnas upp alltså. Det ska bli som det var i det gamla Babel. Och faktum är att det som föregår alla de här processerna, det är laglösheten. Laglösheten kommer innan avfallet. Laglösheten kommer att bryta ner de gamla grundvalarna, det som Gud hade sagt. Och idag så ser vi, om man ber till Gud att man får se anden och man får se vad det är som sker. De allra flesta kanske inte gör det. Eller att man vill inte se det, och då kanske man inte ser det. Men idag är det enorma krafter som ska samla alla människor nu till något. Enorma krafter. Det är totalitära diktaturregimer som kräver total underkastelse, där det inte finns någon som helst frihet. Det som kännetecknar det som har varit närmast oss är ju kommunismen. Du har ju ingen frihet längre i en sån här kommunistisk regim, utan du måste bara ta direktiven ovanifrån. Och gör du inte det, ja, då blir du fängslad, du blir avrättad, ja, allt detta. Vi ser ju vad kommunismen har gjort i världen, har dödat många miljoner människor. Och tyvärr har vi i Sverige väldigt lite vetskap om det. Vi har inte sett vad kommunismen egentligen har gjort med människor. Stalin, Lenin, alltså det är fruktansvärda människomassor som har fått ge sina liv. Och för att inte tala om de kristna förstås. För det är alltid i dessa diktaturer och de här totalitära maktstrukturerna, så är det alltid de kristna som ska dömas och dödas. Lägg märke till det. Och judar, ja. Alltid har det varit så, och så kommer det att förbli. Vi ser det idag. När vi går tillbaka i tiden så ser vi vad katolska kyrkan har gjort med de som verkligen ville gå med Jesus. De som hade mött Jesus, de som vägrade gå in i det här systemet som var upprättat utav katolska kyrkan och institutionen. De som inte var med där, inkvisitionen, du vet allt det förfärliga som har skett. De som ville ha Guds ord och kunna läsa ordet själva. Det har blivit enorma människomassor mördade för dem som inte böjde knä för katolska kyrkan och påven. Så är det. Det vet vi. Det är historiskt bevisat att det är så. Islam lika så. På samma sätt. Om du inte böjer dig för den här ideologin, religionen i de här diktaturerna. Det är bara förtryck. Du har ingenting att säga till om. Vi tror att vi kan leva jämsides i demokrati och i människors, vad ska jag säga, i kärlek till människor. Vi kan leva sida vid sida. Går icke. Finns inte en chans. Och det värsta är, om du nu tittar på, det finns ju många fler maktstrukturer, men om du tittar på det här, så är det inga små maktstrukturer, utan de är enormt stora. Och varför? Jo, men människor har ju inte valt att tillhöra. Som vi, när vi blir kristna, då har vi gjort vårt val att följa Jesus. Vi har sagt ja till Herren, att följa honom, också att gå korsets väg. Men det är vårt val utifrån våra hjärtan. Är du muslim så föds du till muslim. Är du katolik så döps du till katolik. Va? Jag menar, du undrar på att det är miljarders miljarder. Men det som kan hända i det här med sjökan, om du läser uppenbarelseboken, jag vet inte, men det som skulle kunna hända, det är att alla dessa maktstrukturer förenas. Och vad blir det över då? Ja, kristna, en del judar kanske, om inte judendomen också går in i det hela. Du ser det idag, som jag har sagt, hur påven brinner för att föra samman alla religioner till en och samma Gud. Och då tänker jag på när jag läser här, när jag läser om hon skökan, hon som var moder till alla skökor. Vad är hennes uppgift? Jo, det är att föra samman. Och det är den tiden vi lever i nu. Vi fattar det inte, men det är precis den tiden vi lever i nu. Och så här har det ju varit i alla tider. Men det är ett samlande idag som inte har varit sedan man byggde Babels torn. Om vi nu går tillbaka till Elias och ser på vem det var som var kung, så var det kung Ahab. Vad hette hans hustru? Hon hette Isabel. Var kom hon ifrån? Hon kom från Tyrus. Och där praktiserade man Baalstyrkan och man tillbad Astarte. Hennes far hette ett Baal. Han mördade kungar för makt för att själv bli kung. Han var överste präst åt Astarte. Och som tillbads i de här templen där det var tempelprostitution med sexorger och sådant. Det var därifrån hon kom. Isabel. Det var hon som dräpte profeterna. Det var hon som dödade profeterna. Och det står också likadant om skökan i Uppenbarelseboken. Så står det på samma sätt i Uppenbarelseboken 18. Vilka var det mer som kom från Tyrus, den här staden? Jo, det var köpmän. Som var stormän på jorden. Det var stora köpmän som kom från Tyrus. De hade sådan makt i sin köpenskap att de kunde tillsätta och avsätta kungar. De hade också politisk makt, dessa köpmän. De idkade byteshandel och deras ambition, gissa vad det var i Tyrus, att skapa ett ekonomiskt världsrike. Det är inga nyheter, det som kommer att ske. Och köpenskapens ande hör direkt samman med Satans fall. Du har läst i Hesekiel, så kan man läsa där om vad det var som fick honom på fall. Han idkade byteshandel och han idkade det här. Han var mycket för det här med prakt och med liksom stor makt i pengar och ädelstenar. Och han handlade. Han var en sådan köpman. Och det ser vi när vi läser Guds ord. Och då kan jag bara tänka så här. När vi nu ser allt detta. Alla de här... Det som ska komma ser vi i Uppenbarelseboken i ändens tid. Det är att det ska bli ett politiskt system som kommer att bli världshärskande. Ett enda stort maktsystem. Och det kommer också bli ett religiöst system, säger Uppenbarelseboken. Som också kommer att vara världshärskande. Ett enda system. Och du ser också ett ekonomiskt system som Bibeln talar om i ändens tid. Och då tänker jag när jag ser detta. Ja, det är ju väldigt uppenbart att det är Satan som ligger bakom. När du läser bakgrunden till det. Då ser du ju att det är Satan själv som ligger bakom hela det här systemet. Och därför är det så bra att läsa vad profeterna har fått kämpa med förr i tiden. Typ Elia. Då ser du. Du kan se. Om du läser Hesekiel. Och du läser om Satan och hans fall. Det står i Jesaja också om det. Då ser du ju varifrån de här tankarna kommer. Och han har aldrig lagt ner detta. Utan det här har varit hans målsättning under alla tider för att han ändå in i det sista ska kämpa emot att släppa fram konungarnas konung och herrarnas herre, därför att Jesu återkomst närmar sig. Och då gör han allt för att få bort församlingen ifrån detta tänket. Vi ska vara så där gömma, vi ska vara så där likgiltiga, vi ska vara så där förblindade att vi inte ser och hör någonting, att vi inte bryr oss om detta. Det får andra tänka på. Det är så svårt att förstå sig på uppenbarelseboken, säger man. Jag läser inte där för att det är så. Jo, gör det. Läs där och be att Herren uppenbara för dig, att den helige ande får vägleda dig i uppenbarelseboken. Därför att Gud har omsorg om sin församling. Och det kan vi läsa om i de sista kapitlen i uppenbarelseboken. Hur det kommer att finnas en väg till seger. För Guds församling ska gå segrande ur den här striden. För det kommer uppstå en strid i slutändan. Men Guds församling går med segerfursten, med Jesus Kristus som har uppstått ifrån de döda. Och det här finns en väg för dig och mig att gå. Och vi har fått en underbar helige ande som vill leda oss, som vill gå med oss, som vill ge oss råd, som vill hjälpa oss. Och vi behöver nu lära oss att lita på Herren i allt. I allt för våra liv. Därför att det kommer, det här ekonomiska systemet till exempel. Det kommer. Vi ser det ju i Sverige nu. Vi har haft problem i församlingen här med bara vi ska lämna in våra kontanter. Nu har vi haft Forex, nu har vi fått byta till Loomis. Därför att även Forex nu förkastar det här systemet. Du ser, snart har vi inga kontanter kvar. Och snart är vi inne i ett ytterligare ett steg i den riktningen när vi går dit mot ett penninglöst samhälle. Och det är ju full kontroll. Jag har sett vad det står nu om Google och Facebook och allt. De vet precis allting om oss redan nu. Det går ju inte att förneka att det finns ett system som är under uppbyggnad och har funnits på den här World Wide Web. Alltså det är ju så, va? Där finns det ju allting. Tentaklerna finns ute överallt. Men det finns en väg till försörjning. Och när vi tittar på de här goda exemplen, ta Elia återigen. Då ser vi ju att Elia fick lita på Herren för allt när det gäller sitt liv och sin försörjning. Han fick lita på Herren för sin trygghet i sin vardag. Varför? Jo, men Elia, det han var ju också jagad utav denna Isabel, denna fruktansvärda kvinna, denna drottning som dödade dem, Guds profeter. Han fick ju leva på ett sånt sätt. Det var ingen lätt liv för Elia. Det var jättetufft. Och han trodde dessutom att han var ensam kvar. Han levde totalt utanför det sociala skyddsnätet, utanför vänskapen med människor, utanför familj. Han levde precis utanför allting. Men vad gjorde Herren? Jo, när han levde i sin ensamhet så kom han till bäcken Kerit. Och vad gjorde Herren? Han försåg honom med mat och vatten. Så fick han komma till en gammal änka. Hon kanske inte var så gammal, men det var en änka i alla fall. Som gav av sitt lilla till honom. Och under 3,5 års tid så levde han så här. Han hade ingenting. Han hade inga pengar på fickan. Han hade ingen inkomst. Han visste inte om han skulle ha mat dagen efter eller någonting. Han hade inte tak över huvudet. Men vad gjorde Gud? Jo, han försåg honom. 3,5 års tid. Så bara försörjde Herren honom. Det är så underbart att läsa om det här. Det finns liksom så många bra exempel på vad Herren kommer att göra för oss om vi väljer att lita på honom. Och då finns det en kallelse och ett rop till Guds folk som står när det gäller Babylons fall. Det står i 18 och 4 i Uppenbarelseboken. Ja, vi kan läsa från vers 2. Om ängeln som ropade med stark röst och sa: fallet, fallet är det stora Babylon. Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Vilket fruktansvärt ställe att vara på. Alla orena andar. Fy! Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx. De har tagit del av Babylonsystemet och de har blivit rika. Och därför ska de stå vid stranden en dag när de ser Babylon falla och sörja. Därför att de ser alla sina rikedomar gå åt skogen. Därför att de har drabbats av denna andemakt, köpenskapens ande. Och det är precis det du ser idag. Det är de rika runt om i världen idag som styr, som leder bakom kulisserna. Du ser det så tydligt. Det är köpmännen bland annat. Och jag hörde en annan röst från himlen säga: gå ut från henne mitt folk. Gå ut från henne mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Och så står det i breven där i Uppenbarelseboken: den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Det är vår uppgift och vår kallelse att lyssna till vad anden säger i vår tid. Men vill vi lyssna till profetorden? Vill vi det? Eller? Ja. För vad är det vi kommer att få vara med om? I Uppenbarelseboken 12 och 17 står det: i sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn. Mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. De kommer draken att komma emot. Bland annat står det. Men i vers 11 står det i Uppenbarelseboken 12: de övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. Därför att de älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. För de älskade Jesus mest av allt. Och de visste vad det var som väntade. Att den här jorden ska en gång förgås. Det ska komma nya himlar och ny jord. Det är inte här vi ska bygga. Vårt rätta hem och vårt medborgarskap har vi i himmelen. De visste det. Och vi vet inte det i vår tid längre. För vi har byggt oss fast på jorden. För vi har fått någon konstig uppfattning om att det är här Guds rike ska vara. Det ska inte det. Det ska inte det. Ja, det ska komma 1000-års rike. Det står de. Men det är inte här vi ska bygga. Och så läser vi i Romarbrevet 11. I Romarbrevet 11. Nej, nu ska vi se här. Det är så allvarligt. Det är så allvarligt det här. Romarbrevet 11. Vers 3. Herre, det är Elias som säger och anklagar Israel. Herre, dina profeter har du dödat och dina altaren har de rivit ner. Jag ensam är kvar och mig vill du döda. Men vad svarar Gud honom? Jag har lämnat kvar åt mig 7000 män som inte har böjt knä för Baal. På samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Av nåd. Det finns en rest som Gud har utvalt av nåd. En utvald skara som vet att de kommer att bli åsidosatta i den här världen, i detta samhället. Som vet att det kostar på att följa Jesus. Som vet att de inte blir populära. Som kommer att stå utanför alla skyddsnät en dag. Om du och jag får uppleva det, det vet vi inte. Och hur mycket Guds folk ska vara med om, det vet vi inte heller. Men det står att vi får lida för Jesu namns skull. Och vi har till och med fått nåden att lida för hans namns skull. Och det här måste vi vara medvetna om. Så att vi inte överrumplas i vår tro. För de här framgångsteologerna, de är farliga att utlova väldigt mycket goda saker. Ge löften om hur det ska vara och vi ska inte behöva lidande och vi ska ha det och vi ska få det och det ska bara gå så väl. Nej, det står ju inte så i Bibeln. Jag vet inte varifrån de har hämtat det. Jo, det kanske jag vet, men så är det inte. Det är ju de här Baalsdyrkarna som, det är ju deras metoder. Det kommer från Babylon. Det är det gamla Babylon. Det är samma, var samma då och samma nu. Alltså grundtanken där är samma. Därför att det är Satan som regerar där. Det är därför det är samma. Men låt oss sluta i Uppenbarelseboken. För det är där det slutar en gång. Och du, det står att, vad står det, salig är den som tar denna profetia till sig och som läser. Och visst står det så i början där, va? Eller i slutet kanske, ja. Så här står det. I Uppenbarelseboken 19 och 11. Och jag såg himlen öppen, säger Johannes, och en vit häst. Och han som satt på den heter trofast och sann. Och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod. Och den annan har fått är Guds ord. Det är det vi har läst nu. Det är Guds ord. De himmelska herrarna följde honom på vita hästar. Och de var klädda i vitt rent linnetyg. Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd. Men det är inte det svärdet som halshugger människor. Som Bibeln talar om. Det är inte det svärdet, utan det är ordet som han ska slå folken med. Och han ska styra dem med järnspira. Och han trampar Guds, den allsmäktige, stränga vredes vinpress. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet. Konungarnas konung och herrarnas herre. Och sen kommer du, om du läser vidare, så ser du hur han segrar. Han griper vilddjuret tillsammans med den falske profeten. Och de kastades båda i eldsjön som brinner av svavel. Och i nästa kapitel, i kapitel 20, så kan du läsa om Kristi seger över Satan. Hur han fängslas för 1000 år. Sedan släpps han lös för en kort tid. Och tänk att då går han ut för att bedra folken igen. Och då drog de upp över hela jordens vid. Alla folk drog upp över hela jordens vid. Och omringade det heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. Och så står då djävulen som hade bedragit dem. Kastades i sjön av eld och svavel. Där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheternas evigheter, står det faktiskt. Det är Guds rättvisa dom över synden. Och sedan, står det i kapitel 1, så kommer det en ny himmel och en ny jord. För den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer. Det blir inte här på jorden, utan det blir en ny himmel och en ny jord. Och sen såg han den heliga staden Jerusalem komma ner från himmelen. Och Torat Gilbrandt har ju en sån bra beskrivning på det. Hur han menar att den kommer hela tiden. Jerusalem kommer alltid att ligga ovanför. I rymden. Kommer alltid att ligga ovanför. För att skenet liksom bara ska lysa över folken på den nya jorden. Och man kan gå däremellan. Man kan, ja, på något sätt vistas där, staden. Ja. Och så står det i vers 7 i kapitel 21. Den som segrar ska få detta i arv. Och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. Visst är det underbart det som väntar oss framöver. Jesus kommer snart. Men det finns ett system som är väldigt aktiverat. Alltså jag vet inte, jag kan inte titta eller läsa på nyheterna. Liksom, varenda dag så ser man detta. Hur det byggs mer och mer på det här systemet. Och snart är det färdigbyggt. Men då vet vi vad som kommer att hända. Det har vi nyss läst här. Om du och jag håller ut i detta och är trogna. Och då har vi svaren i boken. Och det är en underbar framtid som väntar oss. Att få komma hem till Jesus. Aldrig mer den här ångesten och oron. Aldrig mer behöva kämpa som jag har gjort här. Då är vi hemma. Och då är vi framme. Det är härligt. Jag skulle vilja att vi tittar på Jesse Dixon ändå. Den där I am redeemed. Kan vi inte göra det? Kan du ta fram den på nätet? Ja, på YouTube. Vi ser om man kan det. I am redeemed. Jag har den på min telefon annars. Alltså, jag tänker så här. Kan vi inte vara lite glada för att vi är återköpta, friköpta, befriade. I am redeemed. Alltså vi är försonade med Gud i himmelen. Jag vet inte om ni någon gång har lyssnat på Jesse Dixon. Han har ju varit i Sverige också. Han är ju hemma hos Herren, men jag tänker på, även om man inte förstår engelska, så kan man se glädjen som han har när han sjunger. Och liksom det här brinnande längtan och ivern. Men det står också att hos ingen annan finns frälsningen. Den finns bara hos Jesus. Den tryggaste vägen vi kan vandra på, det är vägen som heter Jesus. Han är vägen, sanningen och livet. Så varför inte bara överlåta oss till honom? Och be om att vi också ska få uppleva det här som Guds folket hade redan då. De var människor och de kunde drabbas av rädsla, men de hade en sån förvissning. De gav sina liv för Gud. Och apostlarna och lärjungarna var villiga att betala priset. Vi är så oroliga och bekymrade för så mycket. Jag tänker på det. Vi har ju fått så mycket av Gud. Och vi kan liksom inte gå tillbaka till det som vi gjorde från begynnelsen. I vår vandring med Gud. Vi har ju vuxit. Jag tänkte på en sån fin bild som David Wilkerson gav i en undervisning. Att när man blir nyfödd. Då är man ju bara en liten bebis, ett litet spädbarn. Och då har man ju dem omkring sig som verkligen sköter om en, som vårdar en. Tar hand om en på alla sätt och vis. För man är totalt hjälplös när man är nyfödd. Man kan inte göra någonting, utan man är beroende av de där människorna i sin omgivning. Och på samma sätt är det med oss när vi blir födda på nytt med Herren. Och vi minns den där tiden från början då när Gud liksom höll i oss. Vad vi än gjorde så fanns han där och reste oss upp när vi skulle lära oss att gå själva. Så bar han oss nästan i vår tro. Då, men sen när vi väl har lärt oss att gå, då gör han som alla andra föräldrar. Då låter han oss pröva att gå själva. Han är inte alltid där liksom, utan han låter oss få liksom ramla ibland. Men han lyfter upp oss. Han finns i närheten. Men vi har ju lärt oss också någonting i våra liv med Jesus. Vi har vandrat, vi har vuxit. Även om vi tycker att vi står kvar på barnstadiet, så har vi ändå vuxit. Och jag tänker att ibland tänker vi så här, vi hör inte Gud tala i våra liv. Det är så många man pratar med som säger, men jag hör aldrig Gud tala, han talar inte till mig. Och så, jo, det gör han. Han talar till sina barn. Men det är väl sällan han talar så här så att man liksom hör det. Men om du sätter dig ner med den här boken, det är ju där han talar. Här genom sitt ord talar han. Så att Jesus är ju ordet. Det är där han talar till oss. Och vi sätter oss ner i lugn och ro och läser. Så talar han in med sin milda röst i våra hjärtan. Och ibland tänker vi så här, vi längtar tillbaka, säger vi, till den första kärleken. Ja, men varför det? Allt det vi har lärt oss under resans gång, då ska vi kasta bort det? Nej, det är livet. Och det är det som jag har pratat om lite idag. Det här livet med Gud är inte enkelt. Men han har aldrig lovat det heller. Men han går med oss och han hjälper oss. Han gör det. Och du tror kanske inte att du har vuxit i Gud. Men det har du. Du har det. Han talar. Han gör det. Tänk när vi kan gå dit varje dag, du och jag. Och jag längtar efter Jesus. Så kan vi bara gå dit till honom. Lägga oss ner där vid hans fötter och bara tillbe honom. Tänk när vi har full tillgång till Jesus dag och natt. Ja, det ska inte vara någon natt där heller. Tänk dig det. Vilken underbar tillvaro. Va? Du behöver inte vakna på morgonen och känna ångest, oro, fruktan. Du behöver inte vakna på morgonen och känna hur kroppen värker och plågar dig. Utan där kan du alltid vara hos Jesus. Jag har övervunnit världen, säger han. Jag har övervunnit. Och vi får vara mer än övervinnare med honom. I Jesus Kristus. Inte i oss själva. Men på grund av hans rättfärdighet. På grund av att han är vår frälsning. På grund av att när vi kommer inför Fadern. Då är det Jesus i oss. Han har köpt oss med sitt blod. Och vi är fria. Frikända. Amen. Halleluja. Jesus. Det är underbart. Amen. Herre, vi tackar dig. Jesus, vi kan inte nog tacka dig. För att du har friköpt oss, Herre.